Så här dags på året brukar vi ju ha en höstupptakt. I år är ju ingenting som det brukar. Men jag vill ändå låta den här predikan få bli en slags höstupptaktspredikan. Och som rubrik vill jag sätta omstart. Det är ju ett gångbart ord i dessa tider. Omstart, nystart, återstart hörs ofta. Och efter en vår och sommar med coronarestriktioner så känns det angeläget att på något sätt komma igång igen. Att återgå till det normala. Eller kanske snarare hitta det nya normala. Jag utgår ifrån den text från första kungaboken 19 som Bosse läste i inledningen. Det är ju ett välkänt sammanhang som jag ofta återvänder till. Och det är Elia som efter den dramatiska segern på Karmel blir rädd för Isabels hämnd. Och driven av rädsla flyr han ut i öknen. Rädsla som drivmedel för oss alltid bort. Kärlek som drivmedel för oss mot ett mål. Det gäller att fylla tankarna med rätt drivmedel. Totalt utmattad lägger sig Elia ner och somnar. Men Gud har inte övergett Elia. Två gånger väcks han av en ängel som erbjuder bröd och vatten. Men framför allt ett nytt hopp om livet. Och nu kan Elia fortsätta sin vandring. Men nu är han inte längre på väg bort. Nu har han ett mål. Berget Horeb, som också kallas Sinai. Det var här som Israel föddes som nation. Och det var här Gud uppenbarade sig i töcken och eld. Det var här folket fick Guds lag. Här är grunden för Elias tro på Gud. Den bergfasta grunden. Det är till den grunden som Elias söker sig, driven av kärlek. Och här möts Elia av Guds fråga. Varför är du här, Elia? Och Guds fråga till Elia vill jag göra till Guds fråga till församlingen. Varför är vi här? Och frågan varför kan ju besvaras både med ett svar som syftar, ett därför som syftar bakåt och ett därför som syftar framåt. Vi kan beskriva historiska skeenden som har orsakat att vi är där vi är. Men vi kan också tala om att vi är här. För att vi har en längtan, ett hopp om något nytt som ska komma. Elia för sin del, han svarar med att beskriva vad som hänt. Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. jag ensam är kvar och nu står det efter mitt liv. Det är en snabb sammanfattning av historien. Men glömmer inte Elia något väldigt väsentligt? Varför berättar han inte om korparna som kom med mat? Inte om änkan i Sarefat som försörjde honom? Inte om pojken som dog men blev uppväckt igen? Och varför berättar han inte om eldprovet på Karmel? Kanske därför att det inte är de underbara miraklen som är orsaken till att han är där han är. Det är en väldigt dyster bild som Elia tecknar. En berättelse fylld av självömkan. Han har verkligen satsat allt och mer därtill i Guds tjänst. Men vad nyttar det till? Det verkar som om Gud lyssnar tålmodigt på Elias klagan. Och för säkerhets skull så får Elia två chanser att besvara frågan om varför han är där han är. Elia upprepar sitt svar och Gud lyssnar utan att kommentera eller tillrättavisa. Gud kunde ju påminna Elia om allt det goda som han hade fått uppleva. Omsorgen och miraklen. Men Gud lägger allt det där åt sidan och pekar på vägen framåt. Nu väntar nya uppgifter på Elia. Nu ska han åter få gå in i gärningar som Gud förberett. När vi som församlingen ska besvara frågan om varför vi är här är det lätt att vi som Elia lyfter fram det jobbiga. Den här församlingen har funnits i 17,5 år och vad har vi vunnit? Medlemsmässigt är vi mindre än hälften av antalet vid församlingens bildande. Vi har lagt ner hur mycket arbete som helst för att hålla igång verksamheten och fastigheten. Jag tror att vi är flera som känner av en trötthet. Vad nyttar allt arbete till? I det här läget behöver vi som Elia söka oss tillbaka till vår tros ursprung. Och då inte bara till den 1 februari 2003 när församlingen bildades, utan ända till den kristna församlingens kristna trons födelse. Till korset, till uppståndelsen, till pingsten. Där Gud uppenbarade sig i töcken och eld. På Golgata ett 3 timmar långt mörker och på pingstdagen tungor av eld. Kopplingarna till Guds berg, Horeb eller Sinai är så tydliga. Här läggs grunden, här är starten på något nytt. För vår del är grunden Jesus och en annan grund kan inte läggas. Under året har vi gång på gång påminns om vikten av att söka sig till grunden och att aldrig sluta hoppas. En person som jag har lyft fram är Petrus. Jag har märkt att jag i min läsning om Petrus lätt fastnar i hans svagheter och tillkortakommanden. Tankar som jag har delat med er några gånger. När han nått den absoluta botten efter förnekelsen söker han sig till sitt ursprung. fisket och platsen, situationen där han första gången mötte Jesus. Och med Elias sägs i Jakobs brev att han var en människa som vi. Och detsamma kan sägas som Petrus. Det är en tröst. Det inger hopp. När det ser mörkt och hopplöst ut får också vi söka oss till grunden. Och förra församlingsmötet så predikade Lukas Hagel om att bygga sitt hus på stadig grund. Han visade att liknelsen om de två husbyggarna i första hand gäller församlingen. Och bergspredikan utgör instruktionen för hur vi ska bygga på den grunden. Bergspredikan, sa Lukas, kan ses som en församlingsordning. Här undervisar Jesus om våra relationer till varandra, till oss själva, till Gud och till pengar. Hur använder vi bergspredikans byggbeskrivning när vi bygger vårt församlingshus? Och när Gustav Marklund predikade hos oss den 26 januari talade han om israeliternas hopplösa situation vid Röda havet. Havet framför, höga berg vid sidorna och Egyptens armé i ryggen. Fångade i en fälla, omöjlig att ta sig ur. Men Gud hade en utväg. Gud har alltid en utväg, även när det ser hopplöst ut. Gustav hade också ett tillägg till predikan och han delade det han fått som ett Guds tilltal om församlingen. Vägen framåt för församlingen är inte en, utan flera små. Han gav oss också bilden av lönnen som står grå och kal i januari, men som kommer att grönska när våren kommer. Han uppmanar oss att pröva budskapet så som vi alltid ska göra med budskap som sägs komma från Gud. Jag har gjort det och jag tror att det finns något i det här som vi bör ta till oss. Det är inte stora satsningar och påkostade kampanjer som kommer att föra oss framåt. Det är genom de små stegen, de enskilda mötena och våra relationer som vi kan vinna människor. Det är då som det sovande trädet kan börja grönska igen. Styrelsen har nu haft 3 möten med Bergkyrkans styrelse om att hitta en gemensam lösning i pastorsfrågan. I samtalen har vi talat om att vi behöver en pastor som kan inspirera och vägleda oss i personligt vittnande för människor. För att använda idrottsspråk så behöver vi en coach. En lagledare som sitter på bänken och ger instruktioner till spelarna på planen. Det är vi som är som församling som är spelarna. Och kanske har det varit så att vi som församling har suttit på bänken och låtit pastorn sköta spelet på planen. Är det så? Så är det ju inte så konstigt om pastorer tröttnar och ger upp. Det här sättet att tänka om förhållandet mellan församling och pastor för oss tillbaka till grunden, till den första församlingen i Jerusalem. Där beslutar man att apostlarna ska frikopplas från praktiskt arbete för att ägna sig åt bön och ordets tjänst. I samtalet har vi betonat att det är viktigt att en kommande pastor känner en särskild kallelse, inte bara till våra församlingar utan till hela bygden, till kommunen och de sociala sammanhangen, till samhället. Så när vi idag ska svara på frågan varför vi är här, ska inte svaret vara tillbakablickande. Vi behöver inte gräva ner oss i förklaringar om hur historiska skeenden har fört oss till den situation vi är i nu. Svaret bör vara att vi är här i starten. Vi är här med en längtan att börja något nytt. Vi är här för att vi har en längtan och ett hopp om något som ska komma. Det Gud har förberett för oss och som han leder oss in i. Framtiden. Amen.